Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Det var ju alltså bara 74 som åkte.
Ja, det känns lite, alltså gör det inte.
Får man inte kunna vara 200 personer när det var i Brux?
Ja, precis.
Faktiskt.
Vi brukar ju säga att den där tävlingen är den svåraste. Det är tuffare konkurrens än ett SM. Själva Sverige-premiären, att det är så många som... Dels finns det ingen världscup eller inga långlopp eller ingenting som krockar, utan alla... Och alla är taggade i början på säsongen. Liksom. Alla tror fortfarande att det här blir deras säsong någonstans.
Ja.
Så det brukar ju vara många till start. Och det
nu har ju Brux gått. Kanske många tar sin premiär i Brux ändå, liksom, som ändå inte ska till Kolsom och så.
Ja, jag tror att Gällivare påverkar negativt där. Att det är för långt upp, att det blir för dyrt för många kanske också. Men framförallt att det är en omständig resa. Liksom.
Ja.
Så man kanske får med de här som verkligen har ambitioner och kvalificera sig till Scandcup eller ja, världscup för den delen också. Då.
Ja, precis.
Men det är en vecka sedan vi surrade här i Vasapodden, och det är ju en ganska händelserik vecka här. För väldigt många så har ju längdskidsäsongen börjat på allvar nu, inte minst med Vinterstudions premiär, så har den nått ut till stugorna, nått ut till folket, så att nu är skidåkningen på hugget verkligen. Och till helgen som kommer här, då är det alltså internationell långloppspremiär kan man väl säga. Ski Classics drar igång, förenklat kan man väl säga.
Ja, det är bara några dagar bort.
Den här veckan har ändå varit lite så här små bomber, vet jag inte vad man ska kalla det, men lite knallskott i alla fall. Jag tänker på några, jag tar upp en het potatis här, och det är ju flår. Vi har ju snackat om flår tidigare, och nu i veckan då så kom det bestämmelse från FIS att från och med nästa säsong så får vi inte valla med flår. Och som jag förstått det tidigare så har det ju varit okej med vissa flårtyper, det är bara en del av dem som har blivit liksom reglerade. Men nu helt plötsligt så har man nolltolerans mot flår. Har du också fått
ja.
Den bilden?
Ja, vad jag har förstått så är det så det är. Ja. Och, ja,
är det en bomb eller ett knallskott? Vad ser du på det? Är det liksom en jättegrej det här? Eller vart landar det i din skalle?
Ja, alltså, jag vet faktiskt inte. Jag har inte satt mig in i det så mycket. Och så där, men vi har ju, både du och jag har ju varit positivt till det där förut. Så att säga.
Absolut.
Och sagt att förbjud skiten, vet jag att vi har rakt ut sådär i en podd. Så att det är, vi får se, det har ju liksom gått lite förbi det här tycker jag också, mot vad man kan tycka att det borde, man kanske trodde det skulle ta lite större än vad det gjort. Samtidigt så tittar man på vad som har hänt de sista åren, vad FIS har tagit för beslut som vi har diskuterat och vänt ut och in, så är det ju de teknikzonerna och de korta stavarna, och nu kommer ett fluorförbud, och tittar man ju sportsligt på det så är väl fluorförbudet det som minst påverkar atleterna så att säga.
Ja, precis, de som håller på att förbereda sig för tävling rent sportsligt.
Ja, det är ju skitsamma vad de är under egentligen. Så är det. Och så där. Och nu är det ju så att sen är det väl lite annorlunda också. Det är ett år bort i tiden och så där, så att det är väl inte jätteaktuellt för tillfället. Även om det är väldigt, väldigt nära i tiden så för en aktiv och för oss på den nivå så har vi ju, och för de allra flesta så har vi en helt lång vinter först att förbereda oss och göra massa annat jobb och så. Så att det är mer ett jobb i leverantörsled som ska göras nu och så vidare. Och det kommer nog bli jättebra.
Där kommer det att bli svettigt, tror du inte? Alltså som leverantör helt plötsligt, du får en helt ny,
ja, det
en helt ny marknad kommer det bli när det gäller toppvalg.
Ja, jag tänker också att i den lilla insyn jag har i den leverantörsledsaken så jobbar man ju längre fram än ett år. Alltså de sitter ju på möten nu med framtidsvisioner, och då är de ju inte ett år fram i tiden, utan det är ju 2, 3, 4 år vilka produkter som ska ut på marknaden. Och den måste ju ritas om rejält, den leverantör.
Ja, för nu kommer det ett beslut som bara ligger ett år fram i tiden. Och ja. Som man har i sig blivit förvarnad, men inte alls på samma sätt som det nu blev beslutat.
Och det är ju otroligt många frågor i det där som vi nästan att vi får göra en egen podd i det här när vi läser på lite mer och vad som kommer och vad som gäller och så vidare. För att det känns väldigt tidigt att säga så mycket om det. Men i generellt så får vi vara positivt till det tror jag.
Alltså det är ju knepigt egentligen om man tänker, alltså som aktiv så blir man ju alltid avrådd och valla sina tävlingsskidor kvällen innan, för att det kunde vara man kunde bli någon procent nedsatt liksom och i värsta fall så kunde man få den här pulverfrossan, svårt att sova på natten och sådär, bara för att man andades in ångorna från sin vallning. Och det är ju ganska knepigt egentligen att man inte själv då drog liksom, tänkte ett steg längre, för vi hade ju våra farser liksom som stod och vallade skidorna. Alltså det är sjukt egentligen att man inte tänkte alltså, vad händer om man gör det varje helg och flera par varje helg och varje vecka liksom, och det är ju liksom Så det är ju en hobby vi håller på med. Det är ju underhållning. Ja. Det är liksom inte... Nej, det är självklart att det ska bort. Så det är ingen snack om det. Men sen jag tror ju som dig att det kommer inte gå... Det kommer gå lite saktare kanske i övergångsperioden här. Att det kommer bli lite tyngre, speciellt i vissa fören då. När Flor sticker iväg liksom. Att det, där kan man inte ha en fullgod ersättare kanske till vintern. Men ger vi det några år så nog fasen tror jag att man...
Det tror jag. Jag tror att det här är bra för branschen i sig. Det händer något nytt och man får väl liksom klia sig i huvudet lite och komma på något nytt. Och nu har ju alla leverantörer chansen att börja briljera. Tänk den som är först på nästa generations flår, om man får säga så då.
Ja.
Kanske kan få ett halvårs försprång eller något liknande.
Ja, och där finns det ju möjligheter. Gillar man möjligheter istället för svårigheter, då är det ju faktiskt en fantastisk möjlighet, får man ju säga. Här kan vi göra någonting för att...
Precis. Men som sagt, det är ju ja, det är så här och det kommer ju jobbas med det på bakgrund här inför nästa år då, men än så länge så är det ju det är ett beslut som kommer och vi får rätta oss in i det, men för oss kommer det alltid handla om att ta de snabbaste skidorna vi bara kan efter reglementet som finns på något sätt. Och så att,
frågan är hur man ska mäta det. Det är det jag är lite osäker på.
Ja, men det är väl det som ingen vet och det är väl det de inte kommer med. Det ska bli väldigt intressant att veta när det kommer officiellt att så här kommer det gå till. Det ska bli väldigt, jag tycker det känns lite motiverande och lite roligt på något sätt.
Ja, men tyvärr kan jag känna att FIS har kanske inte gjort ett jättebra intryck när det gäller mätmetoder för sina regler.
Nej,
jag
och det är väl det.
Den vickande gödningspallen som var i...
Ja, och lite grann med teknikzoner tycker inte jag heller är genomarbetat liksom riktigt. Och jag hoppas att det här inte togs över en middag i lördagskväll. Det finns väl lite som tyder på det när...
Ja, nej, men alltså vad fan. Det här måste ju vara... Här måste det vara större krafter på, som påverkar än de som är intresserade av...
Hoppas
eller som hatar stakning. Det här måste ju vara folk som är intresserade av... miljö och hälsa på något vis, tänker jag.
Ja, jag hoppas verkligen. Jo, men det måste jag göra. Det måste jag göra. Och jag tänker att nej, det här borde vara bra. Det får vi hoppas.
Men testmetodiken är ju fortfarande... Lek med tanken att det är någon som har haft flår som har åkt i ett skidspår där du själv står och testar. Och så ska du ha någon sån här... Jag är ingen kemist av rang. Men om du tänker att du ska ha någon lackmuspapper eller någonting sånt där som man ska lägga på som inte får bli grönt eller inte får bli rött för att det ska liksom... Då är det jättesvårt kan jag tänka mig om du har åkt ett spår som du har åkt flårskidor i.
Ja.
Jag antar att det är det som är en del av problematiken. Att det är nedbrytningstiden på det där. Jag vet ju inte. Men...
Nej, vi får väl se. Det är väl det man inte vet. Det är väl därför vi ska hålla oss lite neutralt tills vi vet allting. Och sen kan vi dra en hel podd med det och diskutera fram och tillbaka och fundera och stöta och blöta i det. Men som sagt, det vi fick till oss i lördagskväll det var att det kommer förbjudas från om ett år prick då.
Men om vi översätter det här till rullskidor till exempel, kan vi säga att i blötföre plusgrader, att det handlar om skillnaden på att åka på treor eller åka på fyror. Och nu måste vi börja ta fram fyrorna igen när det blir den typen av före. Alltså mentalt.
Ja, det kanske är så. Det kanske är så. Jag har väldigt svårt för det där. För att vi har ju liksom inte testat, för det finns ju produkter.
Nej, men om du tänker när vi kör skidtesterna till exempel. Ja. Ibland så får man ju testa paraffiner. Då är det fyra par och man glider mot varandra och så kör man paraffiner. Och så får man testa pulver när man kliver på de skidorna, så kan det ju vara en jäkla skillnad. Liksom. Och ibland är det så här, när man har en dålig dag, bara, fan, jag orkar inte testa paraffin. Någon annan får testa paraffin, jag testar pulver. Liksom. För då kan det ju vara verkligen.
Ja, så finns det ju vissa. För då, så är det
och det måste ju ändå vara skillnad 3 och 4 liksom.
Ja, precis.
Är jag 2 och 4 tror jag väl kanske inte att det är, eller?
Kanske eller är vissa så? Före. Jag tänker 9 mil, alltså Marsan är riktigt, eller Vasan är riktigt skitigt före.
Ja, jo, kanske.
Men jag tror att alltså, om ett år så har de grejer som kommer vara så att det inte är sånt. Så kanske inte är exakt lika fort första året, det vet jag inte. Det kanske är det också.
Det kan vara en övergångsperiod.
Jag tror inte det är som att stå på en CH-valla som man tänker nu, liksom inte.
Nej. Nej, så kan det vara. Men var 3:15 då? Är det kört där, Vasatiden?
Absolut inte. Absolut inte.
Kan det påverka stakningen någonting då? Alltså det blir fler och fler som, om vi har till nästa år att vi har en övergångsperiod där vi inte hittar fullgoda ersättningar till flår, att vi då, om vi leker med den tanken att det blir långsammare skidor, att det blir fler som väljer att gå och fäste för att snitthastigheten går ner, helt enkelt.
Ja, jag tror inte det. Däremot så tror jag att vissa festvallar, där ska ju också bort det flåret.
Ja,
så,
jo, det är sant.
Så där, i de här sluriga förena, det är faktiskt flårvallerna som vi åker fäste med. Alltså det här luriga vallaföret, när det går lite för tungt och så, där kommer det bli svårare att få till också, så att säga. Så det är inte bara en pulverfråga där, utan det är ju allting egentligen där.
Lätt att glömma.
Ja, det är det faktiskt. Man tänker bara fest och man tänker bara en 21 och sånt liksom. Men det är ju, ska ju in i festivalen och allting, så är ju bort för förfloret.
Ja. Ja, det är en spännande
år som kommer. Vi återkommer i ärendet när vi läst på lite.
Mm, och när vi har fått lite insider kanske från Skigo eller från Laggar eller
precis,
vad det kan vara.
Precis.
Det händer ganska mycket här. De närmsta 30 Vasapodds-avsnitten. Så
ja, så är det. Så är det. Det kanske kommer prata slårfritt varje Vasapodd från och med nu fram till ett år.
Det är möjligt. Jag tror att det är ett hett tema. Bland såväl åkare som pappor.
Åkare tycker jag, där behöver man inte bry sig om det.
Nej. Nej, men det är om du är sån här som jag har liksom bestämt dig för att staka Vasan. Och så helt plötsligt så får du reda på att det kommer vara 4 istället för 2 år. Om man tänker att vidare. Att det, jag vet inte.
Nej, inte jag heller. Nej, vi får se.
Vasapodden.
De är magiska.
En annan grej som har hänt under veckan som är spännande här, det är ju att Real Ragde har ju klivit ut här nu och värvat 2 stycken åkare. H.C. Holund hamnar lite grann i skymundan får man säga. Han är ju ändå regerande världsmästare på 50 km och en av de bästa skidåkarna vi har i världen just nu. Men han hamnar lite grann i skuggan av Petter Northug, kanske den bästa skidåkaren genom alla tider.
Ja.
Som vi ägnade ett helt avsnitt här i Vasapodden när han slutade, trodde vi.
Ja.
Det
tror jag fortfarande om man ska vara ärlig.
Ja, det känns ju lite så. Nyheten alltså att Petter Northug kommer att köra Ski Classics för Ragde, och det är väl Marcia Longa och Vasan som jag förstod i år.
Ja,
och sen stängde ju inte dörren för en liten satsning på sikt.
Nej, framöver, nej. Det var väl, jag vet inte, det kändes väl som att det kom ganska plötsligt den där comebacken, va?
Han hade ju inte åkt just några skidor vad jag förstod, utan han hade gymma.
Jag såg ju lite framför mig att han åkte upp till Beito och skulle liksom leverera glasögon till Auckland, och då frågade Auckland, ska du inte åka lite med oss? Jo, men det kan jag göra. Det är så fick jag känslan av att det var.
Det kan ju vara så att man har i sitt avtal att man ska göra vissa framträdanden. Han var ju med till exempel där i toppidrottsveckan var det, va? När han åkte med Korsgren där.
Exakt, så var det.
Och då kan man ju någonstans vara hjälpt av att ha service runt sig. Att man inte måste tänka på det. Det jag kanske han hade haft från Fischer också i
och
för sig.
Och han gillar väl att åka skidor. Det är mer den grejen. Alltså, han gillar väl att tävla om. För att han skulle inte åka toppidrottsveckan. Och han åkte väl även någon sprintstafett med Johaug där i någon av de här rullskidracen.
Det är ju så han kommer livnära sig närmsta åren. Typ som Björn Dählie har gjort. Och el och sånt till viss del också. Precis, att det blir liksom uppvisningstävlingar och sånt där. Men jag kan ju ändå känna någonstans så där att för oss hade det inte varit grymt om det kunde bli en liten Asgård, en sån variant. Tänkte du?
Jo, alltså jag tror, men jag får känslan av att det är inte närheten, för att jag har inte sett Northug själv kommentera det här på sina egna kanaler och så, utan det är ju Ragde som har tagit ut den och liksom har fått någon bild kanske, men han har gjort någonting. Så att jag har inte så jättetro på den här comebacken om jag ska vara ärlig.
Ja, men tänk om.
Ja, det vore kul då. Han är ju, alltså visst, skulle han gå in för det här och ge det 3 års tid så att säga. Och fått kroppen på, för man ska väl säga att han var ju inte bra sista året.
Nej, det var
men,
inte.
Så att han har men skulle han få kroppen på spel igen så att jag liksom spela med han och sådär, då är det klart som fasen. Han är ju 34 år bara, 33 år bara. Att nu skulle han ha hållit upp ett år, va?
Ja, precis. Bra precis ett år, han slutar väl i november, december och sådär.
Precis, så skulle exakt, det är ju bara ett år, vet du. Så skulle vi prata om Fredrik Jonsson här förut. Det känns som att han har hållit upp längre och han är ju tillbaka i Sverige lite nu liksom. Så med skador och sjukdomar så skulle Northug få för sig att nej, jag ska bli bra igen. Nog kommer han vara bra på det sättet, men jag tror, som jag känner nu, så är det inte en sån satsning han tänker göra.
Nej.
Men jag är helt fel. Och jag hoppas att det är fel, för det var roligt.
Ja, så var det ju nyttigt. Vi är det fullt för långloppen såklart. Herregud. Men om jag drar Asgård-parallellen då. Asgård slutade ju efter 2003. Då var han 32 år gammal. Nej, 31 år gammal var han. Han är född 72. Så han slutade efter den säsongen där VM i Valdefjell med ett VM-guld bland annat. Men sen så kom han in igen lite grann i långloppen. Och för mig från, jag tror det var 05 där, det här Lejonvasan. Då var han väl högt upp. Var han inte 8?
4 va?
4 var han till och med. Lejon var 8, så är det, ja. Precis.
Ja.
Det är 05 vill jag minnas.
Då
började det liksom röra på sig lite grann där, och så blev den här Team Fast som blev United Bakeries, och sen var han inne i den där alliansen. Så var han ju 2 efter Oskar Svärd i Gisärska ett år när vi åkte, va, tror jag.
Tror det, och så var inte han 3 i norska mästerskapen det året också?
Nej, det var senare, vet du. Det var ju
var det ännu senare?
Ja, det var ju liksom när
nästan nytid.
Ja, fast det var ju när norsk skidåkning var på botten, tyckte man i och för sig.
Ja, han var kommentator samtidigt i Sverige.
Ja, alltså det var sjuka var ju att det var Det var ju norsk segrare. Och sen så var väl Musgrave 2 och Allscore 3. Alltså det var liksom en stor en britt och en pensionär. Och han kommenterade i loppen också då.
Han gick ner och körde. Han startade så pass tidigt. Alltså. Sen sprang han in och kommenterade loppet.
Det var något sånt, ja precis. Ja, det är ju helt legendariskt om man tänker på det.
Nej, men alltså det, men jag, som jag känner nu så är det ingen idé. Alltså, visst, Nortug är jättebra. Och så här, men vi får väl se, gör han en satsning. Så, men det tror jag inte han kommer göra. Men vi hoppas på det.
Vasapodden.
De är magiska.
En tredje bomb som har slagit ner lite grann här. Eller bomb, det här är väl kanske det minsta knallskottet eller Kina-puffen, vad man kallar det. Men det är ju faktiskt att vi har första gången, vad jag vet i alla fall, någon som vinner en tävling med teknikzoner stakandes. Jag tänker på Olle Jonsson, jag tänker tillbaka till Gällivare här nu i söndags, sprinten där. Han valde att gå blanka skidor och staka trots att det var teknikzon. Han raglade sig genom teknikzonen men hade så pass stor fördel i övriga delar av banan så att han vann hela skiten.
Prolog. Har det inte hänt tidigare, menar du?
Nej, inte som du har varit teknikzon när du har kört blankt, det tror jag inte.
Men när Drammen har det då, vann inte någon på blank där med när Stina stakade i teknikzonen och inte varit diskad för hon hade fäste och någon kille varit stakad för att han, eller diskad för att han inte hade fäste och gjorde dålig teknikzon. Kommer du ihåg det året?
Ja, jag kommer ihåg exakt vad det var, men, eller exakt vad du menar, men det tror jag inte.
Det är ingen som vann med ja, men du kanske har rätt där då.
Jag tror det, vet du.
Ja.
Såg du tävlingen eller?
Ja, det kan man säga. Jag har sett finalen några gånger. Så.
Jag tänker lite grann att det är ju liksom två stycken skrällar i den där finalen om man ser till namn. Och det är två stycken som går blanka skidor.
Olof Jonsson gör väl, vad jag förstår, en liten sprintsats. Han var ju Ramudden förra året och gjorde en liten kombisatsning. Man kanske är lite mer på sprint i år då. Max Novak är ju en långloppsåkare som jag ser det nu. Och det är väl kanske deras sätt att ta sig snabbast. Jag vet inte, de andra måste ju på något sätt tycka att det går fortare att åka med fäste i den där banan ändå då. Hoppas jag. Att de inte om de hade kunnat staka fortare, att de inte gör det, det vore ju inte bra.
Ja, jag är inte helt hundra på att de väljer det på det viset. Jag tror att man har för stor respekt för teknikzonen och att man ska tappa för mycket.
Ja, tyvärr så är det så. Där tycker jag båda de här två som är stakande i finalen är friska fläktar och man gillar ju det man ser. Alltså man gillar ju det. Och,
ja, faktiskt.
Nej, jag har väldigt stor respekt för det beslutet de tar och på det sättet de tackar hela tävlingen på något sätt och inte ställer sig in i ledet och liksom, ja, men vi får väl åka med en fester bara för att de har sagt dit en zon.
Olle Jonsson är ju, som du var inne på, Ski Classics-åkare i fjol väldigt mycket. Han gick ju in för att ta gröna tröjan, i alla fall vinna gröna tröjan vid några tillfällen, kanske inte hela turnén. Han utmanar ju verkligen Bernie vid flertal tillfällen, men han slog bland aldrig vad jag vill minnas.
Nej, jag tror inte han slog varken han eller Kardin. Va? Kanske någon gång Kardin.
Ja, det säger en del om Benny också, vilken nivå han har. Ja, om han hade varit frisk och kry och varit där och fått hugga lite grann.
Så är det. Men teknikzonen, nej, det är också, de var ju snabb i teknikzonen utan fäste. Det måste man ändå ge dem.
Ja.
De tappade ju typ en meter, kändes som.
Ja, och så blev det jurorum. Och det är ju en klassiker. De kommer dit utan att man har gjort något fel, men man måste dit för att man åker utan fäste.
Ja,
det är jätte. Det är så konstigt ju. Ja. Det är som att du skulle åka fast i en poliskontroll för att du kör en Ferrari.
Ja.
Ja, jag ser att du körde 45 här på 50-vägen. Det är ju bra i och för sig, men du har koll på att det är 50 här.
Ja, exakt. Det var bra liknelse faktiskt.
Ja, men det är ju så. Det är så jävla sjukt ju.
Precis.
Vasapodden.
De är magiska.
Hur var det när den där Oskar Svensson vann för 2 år sedan? Då åkte han utan fäste, va? På den där banan.
Ja, det var inga
nej,
teknikzoner.
Precis. Men det är ju en stakbana i Sverige. Och det förut som var igår så var det väldigt bra.
Ja, Johan Häggström som är så pass bra nu, han fick ett litet smyg genombrott där, vill jag säga. Han var väl i semifinal då.
Just
på blanka skidor. Och Emil Johansson åkte ju in i landslaget det året.
Just
Åkte på blanka skidor också. Så det var ju två andra exempel som hade förstått att det gick fortare att staka den banan.
Ja, och Sjogov åkte med fäste, va? Och kom två.
Ja, det kan hända.
Jag tror det.
Har inte det där i
fäste. Nej, nu är det skitvilt annat, men...
Men, ja, är kosamå till nästa helg då, för alla som mot förmodan inte kollar på Ski Classics-premiären. Där har ju, vad jag vet i alla fall, bara Martin Jonsrud Sundby stakat banan, sprintbanan.
Ja, jag diskuterade det här lite grann nu i... För inte alls, bara någon dag sedan. Var det så att våran gamla vän Petter Mühlback testade att göra det en gång?
Det borde han ha gjort förresten, ja.
Jag tror det, vet du.
Det borde han ha gjort.
Och då pratar vi ju typ 2006-2007 kanske?
Ja, något sånt, ja. Ja, det ska låta vara osagt.
Och när Sundby gjorde det, då missade han kvalet precis för mig. För något år sedan.
Ja, han var 33 var han.
Ja, och, var väl
det är ju egentligen, om du tänker på det, det är ju inte varken bra eller dåligt för Sundby.
Men det alltså, är väl där han är i sprint världscupen.
Ja, och så är det liksom ändå första världscupen. Det är ju säkert lite mer tryck på den än vad det är i Kanada i april.
Men jag tror att liksom, med lite alla före där, att det har jag sagt många gånger, att fast det, jag har aldrig varit där, då har jag varit där, men jag är ju ganska övertygad om en lite snabba DP-skidor utöver där och så där, så borde man kunna staka den väldigt, väldigt fort.
Ja, den är ju precis den här jobbiga lutningen, det där att det går.
Man får inte gå ut, det blir inte saxning.
Nej, och är det löst kan det bli saxning, men då går det så jävla tungt att staka säkert också. Ja, men annars så är det ju liksom precis den där lutningen att du kan springa fast skidorna.
Men det är inte många sekunder i den.
Nej, och det är det. Man fastnar ju hela tiden på den där backen. Och den är ju väldigt viktig
i
heaterna framförallt. Är ju det. Men i prologen kanske inte, kanske man ska kunna överleva den om man hade något intresse av det. Men det är ändå en sån där kul grej. Det kommer inte vara.
Men det är väl teknikzon där också, antar jag, eller?
Ja, det är svårt att tro det. Det var väl aldrig varit det tidigare.
Nej.
Men där skulle man i och för sig kunna ha en.
Då är det ju den backen man ska ha den i sådana fall. Då.
Såklart, såklart.
Vasapodden.
De är magiska.
Så är det, vi har fått en fråga här också till Vasapodden. Det är ju jäkla skoj när det kommer frågor där. Och det är en kille som är lite fundersam. Han heter Jimmy här och lurar på. Vi snackar ju väldigt mycket om skier, vilket inte är så konstigt. Det är ett ganska stort utbud. Men jag har aldrig hört er prata något om Thorax Trainer. Jag tycker den är mer lik vanlig skidåkning. Vad tycker ni, och om ni jämför dessa, och varför hör man sällan att eliten använder Thorax Trainer? Om vi ska börja med Thorax Trainer, vad är det för någonting, Järnberg, för de som inte vet?
Ja, det är ju en maskin med... Man använder stavar i alla fall. Och så står man still på... Man liksom rör stavarna, kan man säga. Man skjuter en stavan. Alltså det är två vanliga skidstavar som man står och drar fram och tillbaka. Jag hade sådana på skidnasen, men det är ju 15 år sedan nu. Så att jag kommer inte riktigt ihåg hur den funkar. Britta hade ju en, vet jag också.
Ja. Vintersportcentrum har haft den också och kört tester på innan de började köra skier.
Ja.
Så den är ju lite föregångare om man tänker så. Då. Den är lite tidigare ute.
Ja, den är lite klumpigare om man ska hemma så att säga.
Ja, gud ja. Det är det ju. Och sen, vad jag vill minnas från Vintersportcentrum, den tiden jag jobbade där, så när man körde tester på den, det var runt 2010 där. Innan liksom skijärgen hade fått sitt stora genomslag, om man säger. Och då var det att det gick så jävla mycket stavar. Alltså det gick sönder mycket stavar.
Ja, men det, jag får med att det var seg fram. Väldigt, väldigt seg fram. Alltså man fick rycka i stavarna. Exakt. Så man liksom ryck ur den ur själva maskinen när man skulle dra fram snabbt. Och så där.
Precis. Tänk lite Torana Hetland 2006 mot Björn Lindeserin. Det upploppet. Lite... Överkroppen kommer först och så får man liksom piska fram.
Alla. Väldigt speciellt. Ja, fan, men det var.
Ja. Och där har vi väl också lite grann svaret på frågan varför inte den används så mycket av eliten idag. Dels för att den är klumpen, men framförallt så är det ju inte riktigt, det är inte riktigt optimalt om man tänker skidtekniskt. Det blir en väldigt speciell rörelse. Det blir en tvådelad rörelse fram i och med att det är så tungt att dra den fram.
Precis.
Och sen så blir det ju också bara ett drag. Det är ju svårt att liksom få det här fallet på staven, lägga trycket på staven, utan det blir en låg höft och höga händer och så blir det ett drag. Så minns jag i alla fall.
Ja, men det är så jag minns det också. Liksom, och det var... Sen är det ju en bra träningsmaskin, det är väl ingen snack om saken. Det...
Ja visst, så om man jämför med en roddmaskin till exempel då, som tar ungefär lika stor plats, kanske lite mindre, precis, men ungefär lika stor plats, så är det ju, om man har ambition att åka Vasaloppet så fort som möjligt, då är väl att föredra Thorax-tröjan, för det är ju, som du säger, ligger mycket närmare. Men annars så är det väl, alltså jag vet inte om jag har sagt det här till dig, men jag blev kontaktad för något år sedan här av, ganska många år sedan, av, det skulle vara någon form av gym-event eller något sånt där. Det skulle vara något styrke-event och man hade massa träningsmaskiner som man skulle visa. Då hade de en fråga. Det var när jag släppte den här stak-DVD-en 2010. Kommer du ihåg
det?
En riktig klassiker.
Ja, det är klassiker.
Det hör man på namnet stak-DVD. Liksom. Men då i alla fall, i samband med den så var det någon som hade fått nosa upp mitt namn den vägen. Då, så bara, skulle du kunna komma och visa eller lite grann och snacka lite grann om Thorax Trainer? Liksom. Jag fick någon tusenlapp för det och det var dessutom i närheten av där jag bodde, så det var liksom fan, ja det var ju lockande. Så jag sa, jag ska fundera på det och så återkommer jag. Så satt jag och började fundera på det och säger, fan, vad ska jag säga liksom? Jag kan inte hitta något riktigt sådär positivt med det. Hur ska jag liksom sälja den här maskinen om man tänker... Ja, jag hade jäkligt svårt liksom. Så jag tackade faktiskt nej. Det var en tid där man hade lite pengar. Men det var ändå sådär, fan, det är svårt att göra det här trovärdigt bra liksom.
Ja.
Ja, men om man jämför det med skier så är det finns ju ingenting som är bättre med det, om man får säga så.
Nej, så upplever jag. Nu var det väldigt länge jag drog det, men så upplever jag också att det är faktiskt.
Ja.
Så, nej.
Nej, så att, men som sagt, det är ju ett Bättre verktyg än ingenting alls.
Ja, ja, absolut. Och, men vi har varit skrivvägen att gå, kan man väl säga. Som de 90% av själva skidåkare känns som.
Ja, och där får du lite mer. Det blir ju inte heller den här fallet fram på staven på samma sätt som vi har när vi stakar, såklart. Men däremot så blir det ju ett jobb lite närmare kroppen. Det blir lite mer aktiva armbågar. Och framförallt så blir det naturligare rörelse fram som gör att du får lite mer den här känslan av stakningen rent tekniskt. Då. Och sen är det ju billigare, törs jag inte säga, men den är i varje fall smidigare då, när du kan sätta den på väggen. Eller
jag tror han är lite billigare också faktiskt.
Ja, så det är faktiskt en väldigt bra variant för stakträning, som vi har konstaterat tidigare.
Absolut.
Vasapodden.
De är magiska.
Hör du, från Thorax till Livigno. Åkarna är på plats, laddar på fredag, smäller Ski Classics-säsongen igång alltså. Det är den 10:e säsongen i ordningen och det är ett lagtempo som är först ut på fredagen här. Ett lagtempo spännande. Som vi har vunnit två år i rad. Det går för tredje stegen i rad här om vi får en riktig pangfredag. Eller hur ser du på våra möjligheter?
Ja, bara det att vi sitter i ett säte där vi kan gå för tredje raka, det är ju jättehäftigt alltså, när man tänker så. Skulle vi göra det så skulle man ju vara stolt som en tupp, kan jag säga. Och vi har väl alla möjligheter, alltså vi har väl fina möjligheter, vill jag säga. Vi har bra herrgäng har vi, det vet vi. Vi är stora delar av det vi var näst snabbast efter kaffebryggeriet i fjol. Då nu Anton inte med och Yvin hoppar in. Ottosson inte med, så vi blir en man kort och vi blir fyra till start som det ser ut nu.
Är det en nackdel?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det. Fyra, det känns. Tre ska gå i mål, men visst, hade vi haft Anton med, Anton kanske är våran starkaste. Vi kanske, man ska väl ändå vara ärlig och säga att vi tappar våran i just den här genren kanske var starkaste åkare. Ja. Men med det sagt så behöver inte det betyda att vårt lag kommer att åka saktare. För det. För det är ju det som är kruxet.
Det är tredje man som avgör.
Exakt. Och liksom att så. Nej, men jag...
Men ta reglerna kanske för alla. Det kanske inte alla som har stenkoll på vad lagtempot innebär.
Och
första frågan som vi kanske får otroligt ofta nu för tiden, det är ju, hur kan man se den här på TV? Hur kan man följa den på bästa
sätt? Ja, jag har kollat upp det. Ja. Det är ju min uppgift där. Det är ju nian och det är Discovery som sänder, och nian samma som sänder fotbolls enkval och så har det väl varit. Nej, kanske var fyrande. Men Euroleague och så här. Men de satsar ju, det är ju Discovery, det är ju Eurosport-grejen där. Men vad jag förstår nu så kommer det gå på Eurosport den här tävlingen, första tävlingen då.
Alltså fredagstävlingen?
Fredagstävlingen, 11.55 till 15.30, så det är en lång eftermiddag att titta där.
Just det.
Wacky och Oskarsvärd kommer vara kommentator, och det kommer ju börja så att herrarna startar i ett lagtempo. Det tids tas på tredje person i mål då.
Ja.
Och de bästa lagen startar sist. Så det kanske blir ett, halv två någonting där då?
En minut mellan lagen, eller hur
är det? Ja, det är mer är det. Två, tre ska jag tro.
Just det. Och så får man inte åka med varandra, så man får åka med sitt lag. Men
ja,
inte
det är ju sagt så, men i fjol var det ju jätteklung. Det ska vara intressant att se hur de tar det i år. För det har varit flera lag som höll ihop då. Det är svårt att liksom göra någonting åt det när man åker lika fort på något sätt också.
Ja, jo. Hur långt är det?
15 kilometer, 3x5. Så, och sen på herrarnas tid där, lagets tid, då startar tjejerna på det. Och sen är det första lagemål då, första tjejemål vinner.
En jaktstart helt enkelt, tjejerna.
Exakt. Och i fjol var ju rafflande, de var ju riktigt jämna och starka, Astrid och Brittar. Och det skiljer väl 8-10 sekunder från start va? Och det var 12 i mål eller något sånt där, tror jag.
Ja. Ja, det var länge. Det pendlade mellan 8 och 10 hela tävlingen.
Nej, det var rafflande det där. De liksom gav sig aldrig någon dag. Det var riktigt häftigt.
Nej, det var riktigt riktigt spännande faktiskt. Det är kul upplägg det där.
Ja, och du sa våra chanser. Jag tror vi har möjlighet igen. Och vi har möjlighet att ta tredje rak. Och bara det känns väldigt, väldigt roligt. Men man ska vara ödmjuk och säga att det är många lag som är bra. Och tittar man då så Real Ragde, de är väl favoriter, ska de ju vara med det lag de har. Och kaffebryggeriet på här sidan, så har väl inte de någon dam då, är ju starka. Och Koteng är ju stark på damsidan och på här sidan efter Vasakrossen i fjol. Så de är väl också lite andra. Bauers team tror jag är livsfarlig också. Vet vi inte riktigt hur Smutnas form är nu. Vet vi inte någon form här, ska man väl. Det är inte så många som har tävlat. Men vi är ju där uppe. Men det är 5-6 lag som kan göra upp om det.
Ja, så det blir spännande.
Spännande kommer det bli.
Långloppshelg alltså, vad är nyckeln där på fredagen tror du för att det ska då som segrare på Ski Classics trailern och få spruta champagne.
Ja, nej men det är väl att vi får till alltså en väldigt stabil och bra först på herrarna, att vi liksom får till det, vi får till beskidorna, vi får till det med åkarna, att ingen utav åkarna har en dålig dag, utan att vi kan liksom ligga
en
på.
En av dem är väl okej.
Vad sa du?
En av dem kan väl ha en dålig dag.
Ja, men har vi en dålig dag på en av dem, då måste vi vara med resten in. Man vill ju gärna spela ut en åkare liksom, som vi kan offra lite, för att han är, inte för att han är dålig, utan för att han är stark och kan hålla bra fart då. Så det är väl en nyckel där, att man är liksom inom rimligt avstånd efter herrarna då. Och sen är det ju upp till Elin och Brittar och det är samma sak där också. De får ju inte heller vara dåliga och vi måste få till bra skidor och sådär. Men får vi till det, då har vi ju alla möjligheter. Vi har ju två tjejer att spela ut där liksom. Och förhoppningsvis, det har vi ju nytta av. Det måste man ju säga. Och Elin var väl fjärde person i mål i fjol, va?
Ja, det kan stämma. Hon spurtade mot smutsarna.
Spurtade där om, ja, precis. Så att, precis. Så att det är ändå det känns ju bra att vi har dubbelt där då. Första året var vi ju ensam på Britta och sådär. Så att det kan ju hända stavbrott och det kan ju hända andra saker. Då har man ju väldigt nytta av att vi har en till i spåret då.
Mm. Är det några andra kvaliteter som är liksom viktiga på en sån där tävling jämfört med en vanlig 15 km massstart eller individuell start?
Det är ju höjd och så är det ganska platt och så det är lätt kanske att förivra sig, samtidigt som man inte får gå för lugnt liksom. Det är det här, hitta utgångstempot där man känner att man är med och att man ändå har liksom en växel till att spela in och sådär, för att det kommer bli jobbigt. Och den är ju tuff den här banan på det sättet att det liksom är segt upp för sen vänder och går fort ut för inte fort liksom stå fartställ utan hög fart.
Jobba
hela tiden liksom med en tung växel liksom för att måste ta mycket. Så att den är enkel bana om man tittar på den, men den kräver en hel del så att säga.
Spelade vi inte ut Honken lite grann i fjol? Fick inte han göra ett ganska stort jobb där? Och sen,
Honken var ju stark. Och han... så sen sista gången gjorde mycket jobb och så. Och sista gången högst upp på toppen, då var han krokig och släppte. Det var optimalt för oss då, för då hade vi spelat ut kanske, han var väl våra starkaste sen på söndagen, så att kanske vår starkaste åkare hade gjort ett väl, så det, och det är väl så man, det är inte säkert att den starkaste ska vara prompt den som går i mål, utan man måste ju också titta på kvaliteter. Har vi åkare som liksom är väldigt stark på hänga till exempel, men kanske inte håller fart lika bra, så kanske det är bättre att låta dem, alltså de starka, verkligen hålla i, för vi har ändå folk som, de här släpper inte om de har en bra dag liksom.
Nej, precis. Precis. Nej, det är mycket roligare. Jag kommer ihåg det året vi åkte i Östersund, mitt sista år.
Ja, just det.
Det blir en helt annan tävling det här när man får den här flacka partien.
Det sjuka var att vi var ju bra på det då också, och då var vi inte bra till att säga.
Nej, men det är det jag tänker, att det där hör man ju ofta i idrottssammanhang, olympiska sammanhang eller fotbollslandslaget, liksom att Sverige är individuellt sett ganska svagt, men att det är väldigt bra när det blir lag. Ja. Och det är lite samma, att vi har ju samma liksom tendens där, att vi lyfter oss också när det blir lagkörning. Ja, det känns ju verkligen som om man spårar tillbaka tiden också. Ja. Redan innan när vi hette Helsingin Ski Team, så hade vi också där liksom, våra bästa resultat var ju ofta när vi fick köra ihop sådär i. Eller ofta, den gången
ja. Men då var det nästan lite skräll får man ju säga.
Ja, hur fan var det då? Vi hade ledning en period, va?
Kom tvåa, va?
Jag tror vi fick stryka av Coop.
Ja.
Och vi ledde ganska länge, men kroknade lite på slutet.
Men slog bland annat då Teams United Bakers Koteng nu då med Dahl och Kjölsta och Bärdal var det då, va?
Säkerligen.
Och även Lisplän med Brink och Audun och någon till.
Misärtävling, det var ju liksom skidskyttevärldscupbanan. De hade haft tävlingar där på helgen som hade blåst bort bitvis också. Det var det sjukaste med hela helgen. Det var att hon, Vitossi, italienskan, ledde ju jaktstarten och så klev ut en gubbe i backen. Jag stod precis i den där backen och skulle filma. Klev ut en gubbe där. Och bara,
men var det där att jobba före och sen så? Sen
ja, det också. Vet
hem och byta om och tävla.
Jag tror jag hade med mig väskan till exempel. Till och med. För att de hade sagt att det skulle bli tävling direkt efter. Liksom, för att försöka ha kvar publiken. Där. Så jag stod och frös där och höll på att filma och tänkte hela tiden på min egen tävling som skulle komma. Men hon drog ju på en riktig skräll där. Och hon sköt ju bra som fasen. Fast det blåste något så jävligt. Och så kom det ut en gubbe i backen där. Precis där jag stod och stannade liksom, i ledning. Första gången i sin världscup där. Liksom. Världscupkarriären, första gången i ledning. Bara, tyvärr, du får... Tävlingen är avslutad.
Ja.
Bra jobbat. Så jag tänkte, fy fan vad snopet. Och sen när det där hade lagts, vinden lade sig lite grann då, så trodde med klassiska spår i det, men det var ju 5 minuter liksom, inte hann det sätta sig någonting liksom, det blev ju löst då. Men kommer du ihåg de här 5 vi ställde upp med? Det är ju ett riktigt kultlag.
Ja, det var alltså du, det var Bysse och det var Högan. Ja. Så hade vi lånat in Mackan som kom från Bruks och körde.
Första gången He-Man var med i våran verksamhet kan man
ja,
säga.
Ja, och hade vi en 50-person då?
Jajamän, det hade vi.
Men ska jag tänka, var det Brynte eller?
Jajamän, Brynte släppte på stadion.
Släppte på startrakan, ja.
Ja, men han krigade med ett tag ändå. Men jag tror Mackan var... Nej, Brynolf kanske var 5 då. Kanske Mackan.
Ja, nej, men Mackan han släppte ju tidigt. Men sen var ju de där typ 300 meter bakom ja. Hela tiden.
Så var det. Vi hade ju sagt att vi så och göra sprintöppning.
Bra laget
inte enda. Var det. Ja, men alltså, jag var ju duktig på att inte släppa.
Ja.
Och skitdålig på att hålla fart. Och speciellt i starten. Så det var bara liksom, kör där du kan. Jag ska se till att inte släppa det. Men de andra får ett helvete då. Men Högan hängde ju i ett, va? Men han var krokig på slutet.
Ja, och då var han så lugn och jung.
Där du... Lugn. Ja. En klassiker. TV4 Sport sände.
Ja.
Det var väl typ 3 pers att kolla på tävlingen. Och det var,
ja, det var ju så här att den börjar någon gång efter där. Alltså det var ju så konstigt. Ja. Ja. Ja, det var forntiden, nu är det nutiden. Efter den där fredagstävlingen, då har vi söndagen, har vi ju Laskanbedan igen då.
Får jag bara sätta in en tanke här? Tänk om man skulle kunna göra så att man smällde in den där tävlingen mellan dam- och herrklass i skidskytte till exempel. Tänk att köra i Ropollen till exempel. Och så har man det mellan dam- och herr. Säg att man gör ett klassiskt spår eller 2 klassiska spår i änden på banan eller något sånt där.
Ja, men det blir ju pausunderhållning. Det är inte så roligt det.
Ja, du är ju mycket inne på det att det ska stå på våra egna ben. Men jag tror det kan vara en jädra kick. Alltså, de här som kollar, alltså, bara att det blir 40 000 i publiken skulle ju vara en jädra kick för åkarna. Men sen också det att det blir 40 000 som faktiskt får se ett lagtempo. Som får upp ögonen för det.
Ja.
Ja, jag tror ändå det skulle vara bättre än som det blev i Östersund.
Ja, Östersund var inne där. Men det var ju misär då. Alltså, det var ju ingen folk på, det gick inte att titta på skidskyttet för det blåste ju så mycket så alla hade gått hem ändå.
Ja, det var misär, det var det verkligen. Var det verkligen. Men kommer du ihåg i fjol? Du var ganska nöjd med publiksiffran då, vill jag minnas. Att det var ändå lite folk som kollade. I Livigno då?
Ja, nu ska jag komma ihåg. Var det även på lagtempot kanske?
Jag tror för mig att du sa det.
Ja, men det kanske var det. Det var ju det överlag så har Livigno liksom för varje år som gått. Har det blivit bättre och bättre med folk. Jag kommer ihåg på söndagen då. När vi åkte 5 nära rundan runt där. Då var det ganska bra med folk runt målgång och varvning och även uppe i backen.
Man ska väl säga det att alltså, Ski Classics och långlopp generellt kanske inte har så här jättemycket fokus på att dra stora publikansamlingar, utan nej, där ligger vi med tanken att folk ska vara i spåret och tävla och att folk ska sitta hemma vid tvn och kolla och att man lägger mer fokus på att göra bra tv-sändningar. Precis. Och bra förutsättningar för de som tävlar.
Enda gången man har folk pratar om liksom publik och så, det är ju Marsan sista backen, att det är 10 000 personer i sista backen och så vidare.
Mm. Ja, precis. Men det är väl mer det där att man ser väl kanske till svårigheterna runt också, för att normalt sett så ska det vara banor på 9 mil, men alltså långa banor, och det blir svårt att få den stadionkänslan på det. I Livigno skulle man ju kunna ha den i och med att det blir varvbana. Är det spikat för söndagen också förresten, eller blir det?
Nej, det är alltid klubbat och klart sedan några år tillbaka, eller i fjol då, året i rad då, som man, och för tredje året i rad som man kör den banan, men att det ska vara den där varvbanan.
Precis, och det är en 5 typ eller 6?
6 tror jag det var, 5.
3 mil, 5 varv.
Ja, det är lite drygt 3 mil, det är 6x6, är det inte någon sån där?
Just det. Så. Ändå är det snålt att kalla långlopp kan jag tycka.
Ja, det kallas ju inte det, det kallas ju prodåg, individuell prodåg kallas det ju nu också.
Ja, men det är ändå med i långloppsvärldskuppen.
Ja, så är det. Men man hade kunnat kört 2 varv till, det hade inte skadat.
Nej.
Faktiskt. Men det är väl den där grejen liksom, att det ska vara en individuell prolog innan helheten drar igång när de är långloppen och så. Det är lite Tour de France eller cykel, från där har de ofta en prolog i början på sina stora etapplopp och så där också.
Mm.
Och även prologer, även Tour de Ski kör ju prologer första dagen och så där.
Ja. Spännande. Ramudden då, som jag snackade lite grann om, kommer de ställa upp ett starkt lag där. Vad tror du? Vad vet du? Jenny Larsson är där nere. Jag
Jenny kört. Larsson är där. Ida Dahl, våran gamla...
Just det. Ett starkt damgäng alltså.
Ja, och så Lina då. Det är ett jättestarkt, jättestarkt lag.
Sen har de väl Max... Klassiskt bästa damlag.
Ja.
I alla fall om man ser till 3.
Det är väl nästan bara de som har 3. Till topp 3 här inne, det är.
Ja, det är väl bara de som har tre, till och med.
Ja, men det kan nog finnas några fler, tror jag. Men, och så sen har de väl Max Novak då, som har börjat säsongen lysande. Och så har de väl Johan Persson, och så tror jag de har Johannes Eklöf faktiskt.
Jaha, okej.
Okay. Så det är ju starkt gäng det också.
Ja. Ja, det blir kul alltså, verkligen. Ja. Vad tror du om, nu står vi ändå här skidklassiska säsongen för dörren. Vad tror du om du ska liksom se fram till Lev i april? Vad kollar vi tillbaka på för typ av säsong? Vad har vi för genombrott? Vad har vi för stora snackisar? Vad tror du?
Ja, det är
en stor fråga.
Jag hoppas ju att vi från svensk sida känner att vi tar ett steg närmare på bred front. Och jag tycker att vi har nu börjat liksom med våra killar som jag känner det, tagit ett steg. Vi har sett Max Novak här i början. Vi vet vad Kardin går för. Är det någon jag glömmer om? Men det känns som att vi kommer på lite, det kommer fler och fler där liksom, yngre som trycker fram. Så jag hoppas att vi kommer med det som en positiv grej i varje fall. Sen får vi se då snackisen som kanske svalnar lite nu sista månaderna, men om man tänker i maj, juni, juli, det var ju just vad vi sa, Real Ragde här, de får man ändå komma ihåg att de har alltså Nygård, de har Eliasen och de har Gärdalen, det är ju kanske de tre starkaste åkarna i Ski Classic. Sen har de Kardin som kanske också är den starkaste åkaren i Ski Classic.
Glöm inte Auckland.
Och så har de Auckland, ja, precis.
Ja, men ett fantastiskt lag, så är det.
Ja, det är ju, alltså det är ju... Har de inte tre på pallen varje tävling så är det... Jag vet inte, kan man säga att det är fiasko? Inte fiasko,
nej, men... Nej, det kan man inte säga. Det är hårt, det är hårt.
Men de måste ju ha två på pallen varje tävling för att liksom...
Ja. Ja, det är... kör man bara för segern. Man kanske,
ja, det har ju svårt att se att de kommer att göra. Men det är kanske det, ja, de gör. Då blir de, ja, det blir spännande att se. Alltså. Sen så får också, i fjol var det väl så här, BM Bank dominerade i början. Ragde tog över och dominerade. Koteng dominerade på här sidan. Liksom. Alltså, det var väldigt tydligt vilket lag det var som dominerade tävlingarna. För det ska vara intressant att se om det fortsätter. Och...
Ja, kaffebryggeriet var bra i fjol och är ännu bättre nu, i alla fall på pappret. Då.
Precis.
Och sen får man se på... har tagit ett kliv och så har de adderat upp.
Sen får vi se på damsidan, Astrid och Britta får man ändå känna hade en nivå högre över en hel säsong än de andra i fjol, tycker jag i alla fall.
Ja, definitivt. Men det Real Ragde kommer ju utmana där också.
Real Ragde har två nya. Lina känns ju stark i år.
Verkligen.
Och får vi se då om Geitnes får en uppåt kick av att åka med Astrid.
Ja.
Så, och så Smutna hade ingen supersäsong i fjol då. Var det en tillfällighet eller har liksom bäst för datumet passerat där? Det blir också intressant att se.
Ja, faktiskt.
Och även de här två tjejerna som du sa, Ida och Jenny Larsson då, om de tar ett steg till, för de är ju riktigt duktiga de där, och ett steg till, ja, då börjar vi nosa liksom femma, och då börjar vi kanske nosa snart på pallen med en riktigt bra dag och sådär.
Och där har vi också Elin i den kategorin.
Ja, precis. Elin är också liksom,
som nosar.
Elin är också precis. Hon är väl lite, jag sätter ju henne kanske en kategori före. Hon är väl redan uppe i nosar. Och liksom, hon är väl i min värld precis kring Real Ragde och strax efter Geitnäs. Liksom, och där har vi med rätt dag och rätt skidor och liksom lite plus. Så tror jag att där har vi ett helt gäng nu som faktiskt kan utmana om pallen.
Mm.
Och det är lite skillnad mot för 3-4 år sedan.
Vinner Britta totalen då, tror du?
Ja, jag tror att... Jag hoppas ju det. Jag tror ju. Hon är ju favorit, vill jag ju säga. Jag tycker att hon har sista månaden varit riktigt stark igen. Så att det vore efter femte raka. Det är ju helt galet i sådana fall.
Ja, det är mycket som är galet med henne. Man ska inte bli förvånad på det viset.
Nej.
Vasapodden.
De är magiska.
Och mycket spännande på ingång. Alltså redan i helgen, fredag, är ju till och med tjuvstart på helgen här. Då kör vi alltså igång Ski Classic-säsongen och vi gör det klockan 11.55. Visst var det så du sa, Jan?
Jajamän, det stämmer.
Och har man inte tid 11.55 så är det ju så här, man behöver inte gräma sig, för att vi startar ju lite senare om det är topplagarna och man vill se. Det är väl så?
Ja, jag vet inte exakt när vi startar, men vi startar 30 timmar senare, typ 12.55 kanske.
Där någonstans, ja, skulle man kunna tippa. Det var ju något år här i Pontresina som Rossignol-laget hade snabba förhållanden och startade tidigt och gjorde riktigt bra ifrån sig.
Ja.
Kommer du ihåg det där?
De vann, gjorde de.
Ja, gjorde de faktiskt.
Ja, gjorde de vann fan det året, vet du. Så det var ju riktigt imponerande det. Och de hade väl, men så tror jag, det är stabilare i Livigno på något sätt. Vi är lite högre, det är inte ofta flaskpapper där som det varit i Pontresina. Liksom, inte.
Man ska inte svära på att det är... segraren som kommer på slutet. Men det är väl de sidade lagen i alla fall. Och det mest troliga scenariot är att vi har ja. De snabbaste lagarna där.
Sen har man väl, i fjol minuter. Gick väl Parkettpartner och Kaffebryggeriet långt, eller tidigt. För då var Kaffebryggeriet nytt lag också. Så de gick tidigt då. Så det kanske kommer något lag. Fransosen är ju tillbaka i år och de lär väl starta tidigt då.
Ja. Ja, precis. Har man möjlighet så ska man såklart bänka sig 11.55. Det är inte absolut. Det jag menar. Men om absolut. Man inte har det så finns det mycket att se en timme
14.00 startar jag starten med tjejerna. Det är ändå där just det avgörs.
Där avgörs det, precis. Och sen söndagen då är det 3 mil. Livigno är platsen återigen. Och det är individuella prologen som det kallas. Vi ska kora den första segraren individuellt i Ski Classics säsongen 10. Ja.
Spännande.
Det blir spännande. Tills dess så...
Ja, vi slänger väl ut ett poddtips, va?
Ja, det måste vi faktiskt göra. Bröderna Oakland har ju startat en podd där. Jag kommer inte ihåg exakt. Oakland-metoden heter den förresten.
Ja, det är han. Det är han.
Riktigt lyssningsvärt för er.
Alltså, jag har ju inte lyssnat den, men det ska, jag förstod på dig i den första kvarten du lyssnade att det här är bra.
Ja, det var sanslöst bra. De är duktiga faktiskt.
Och vi gillar, man ska säga att vi gillar ju Oakland det mesta de gör. Det vill säga. Vi gillar ju dem.
För er som har slitit med norskan så kan det vara en bra kurs. Den kan vara lite lurig ibland. Lyskesträck. Vet du vad det är, Jernberg?
Vad sa du att det var?
Lyskesträck.
Nej.
Jörgen Oakland var ju 15 på öppningen i Beito för några år sedan. Han, väldigt tidigt, 05 tror jag, eller sånt där, 04 kanske. För han hade fått lyskesträck så han kunde bara staka. Det är alltså ljumsken.
Ja, just det.
Och då det kommer dyka upp några sådana där utmaningar för er, tror jag, som inte kan norskan. Men det är värt ett försök ändå. Fantastiskt bra.
Hittar man den på samma ställen som våra poddar? Eller?
Fast... Det tror jag faktiskt att det var Spotify jag lyckas hitta det på. Ja, ja. Jag tror det.
Ja, men kul. Det ska man faktiskt. Har man lite, jag ska ju sätta min bil ner mot Livigno här om någon dag. Mm.
46 värde investerade minuter för dig, skulle jag säga.
Ja, kul. Och imorgon är det skidor 2.0 i... Ulricehamn, Team Sport, ja. Så det kanske kommer ut så att det blir idag, men tisdag är det.
Just det, tisdag, precis.
Det blir en spännande tid framöver, som alltid.
Som alltid är det så. Och som alltid så får du nöjt att avsluta podden.
Ja, tack och bock.
Vasapodden. Av och med.
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.